Fröken Birgitta Krantz, det är en lärare som många haft på Tomteboda. 1983 sätter sig Folke Åkerman, gammal korrimakerilärare på Tomteboda, tillsammans med Birgitta Krantz för att diskutera lite grann om alla de här 30 åren, eller mer än 30 åren, som hon har varit lärare på Tomteboda. Och det första han frågar henne, det är: när var du på Tomteboda första gången?
Mitt första besök, då var jag 9 år.
Var det 9 år?
Jag hade alltså en moster som var handarbetslärarinna här som heter Hedvig Stenhammar. Hon var här, ja, så gott som hela sin verksamma tid tror jag. Kanske hon gjorde något annat innan hon kom hit, det vet jag inte. Men i alla fall, hon har haft hand om många generationers flickor här också. Lärt dem att sticka och väva och sånt där. Och hon var i tjänst då ännu. Och min mamma, min pappa hade något ärende upp till Stockholm och mamma skulle följa med. Och då skulle jag få vara med. Vi var en rad på 8 barn och det var så här att var och en skulle någon gång få åka till Stockholm och det var min tur. Och då bodde vi här ute på Tomteboda, så att då bodde jag på förskolan redan då. Vi fick ett rum där, mamma och jag. Och sen var jag väl hälsa på min moster, så jag, det var, Tomteboda var inget främmande för mig när jag gick på seminariet eller när jag slutade där. Det var det däremot för mina kamrater, det var ingen som visste någonting om såna här skolor egentligen. Det nämndes väl något, men det var sig de flesta förbi. Men för mig så blev det så att min moster ringde och hon hade talat om att det skulle bli en prokandidatstjänst ledig. Och jag hade gått i 4 år på seminariet och hade inte den minsta lust att fortsätta utbilda mig direkt. Jag tänkte, nu skulle man ut och pröva sina vingar och alla pratade om tjänster de skulle söka. Men på något vis, det kom så absolut lagom för mig. Vi hade slutat en dag där uppe i Falun, jag åkte ner nästa dag till Stockholm, gick upp på morgonen och skrev av mina ansökningshandlingar, mina betyg, och gick ut med till Tomteboda. Ansökningstiden gick ut 12:00 på dagen.
Ja.
Och jag gick och pratade med Ek. Och så, ja, sen gick det någon vecka eller någonting, det var examen på Tomteboda, det var examenskaffe och då var min moster med här ute. Och vi mellan examen och examenskaffet så var det direktionssammanträde alltid. Och så fick jag telefon från min moster att jag var antagen som provkandidat. Och så minns jag så här, hon sa: men du låter ju inget glad. Och för jag var inte ett dugg glad då. Jag tyckte det var snopet alltihopa.
Ja,
bara. Ja. Ja, så kom jag i alla fall. Och när led framåt hösten så var det inte så dumt. Mot slutet på sommaren fick man höra den ena efter den andra som inte hade någonting att göra. För att det var svåra tider i början på 30-talet också för lärare.
Ja.
Och då kändes det skönt att veta var man skulle hamna. Och så när det där året hade gått, då var det ett vikariat. Och så hade jag vikariat i 1,5 år och så var det en ordinarie tjänst ledig. Det fanns ingen sökande mer än jag, så att allting tillföll mig bara.
Ja, fanns det inte fler sökande då fastän det var...
Nej, fanns ingen mera utbildad som kunde komma i fråga då.
Nej, det var inget. Nej,
nej. Ja, jag var den enda. Däremot när jag sökte provkandidatstjänsten, då var det rätt många sökande. Så det var väl det att, som sagt, var att han tyckte det kunde vara bra att man kom direkt.
Jag finner att du har inte riktigt blivit formad efter Eks stöpning, tycker jag.
I vissa fall.
Jaha.
För att Ek var smålänning och han var sparsam. Och jag satt och tänkte nu på den här festen och vi såg där underbara gardinerna, den gamla gymnastiksalen, och var inne och såg på Gunillas fina rektorsexpedition. Mm. Och hur många timmar jag tillbrakt med att springa och leta på rea efter skapliga gardiner till förskolan.
Ja.
Och sådana saker, allt möjligt, och dukar och sånt där. Så jag skulle få det så billigt som möjligt och ändå skulle se någonting ut. Och det gjorde man bara. Det tog timme efter timme efter timme, men det tänkte man ju aldrig på, utan det var ju bara sparsamma fick vi ju lov att vara.
Ja.
På allt sätt, så det var vi vana vid. Det var som, ja, vi hade ju dels rektor Ekos här vid Damberg också, maskinisten som också var sparsam. Jag minns jag sa åt honom en gång, det var somliga som hade klagat på värmen och att det inte var så varmt. Och jag sa, på mig är det så varmt så jag kan ha fönstret öppet och det jag känner. Och han blev så arg. Fick man ha fönstret öppet när man hade värmeledningen på? Då förstörde man ju precis.
Ja.
Och vi fick ju, i början så hade man ju inget bad och tillgå annat än rektorsvillan där uppe i källaren där.
Jaha.
Där hade man en badtimme i veckan. Och det var väl schema för det. Och passade man inte den badtimmen, då fick man inte bada den veckan, utan då fick man vänta till veckan därpå. Mm. Och det gick väl an, det kan jag ju förstå på ett sätt, när det var där borta, för det var så många som skulle passas in i det där schemat, för det ska ju finnas plats åt allihopa då. Men sen när det byggdes på förskolan, två våningar, och det blev i alla fall ett badrum i korridoren där, då var vi inte mer än fyra, var vi väl om det. Fem kanske. Då var det ju inte, hade det ju inte varit så svårt för oss att samsas om det där. Men det var ett badschema ändå. Man fick bada en gång i veckan och inte mera. Mm. För mera vatten fick det inte gå åt.
Var det bara lärarinnor som bodde där uppe eller var det annan personal också?
För det var ju alltid lite skillnad på den tiden. Så vi lärarinnor hade ett rum och en sovalkov och ett eget tvättrum. Med alltså ett tvättställ och en garderob och en liten tambur. Men sen var det en dörr som skar av korridoren. Och på andra sidan den korridoren, där var det städerskor som hade ett enkelrum bara.
Jaha.
Och det var länge så. Och länge så kämpade vi för att de skulle få ett badrum. Och till slut så fick de det. För vi hade i alla fall ett badrum gemensamt, vi lärare som bodde där.
Ja.
Men de hade inget, annat än då fick de bada i barnas avdelning där. Badavdelningen där. Men till slut så togs det efter mycket om och med en lägenhet i anspråk till att det blev ett badrum där för dem.
Du fick en massa uppgifter här på skolan. Och vem var dina handledare här?
När jag gick provår, då var det ju, vilka lärare var det? Det var Anna-Lisa Karlsson och Ellen Linde och Sigrid Mattisson och Eva Hofsten. Och Göta Nygren hade vissa timmar, hon hade ofta räkning med någon klass på småskolan också, eller förskolan som det heter då. Och så var Märta Dahlberg kommen, hon hade kommit något år före mig. Och Agnes Sander var sånglärare. Men vi hade ingen särskild textillärare, utan det var vi klasslärare som hade slöjden också. Och Sigrid var då första lärarinna, Sigrid Mattisson. Och ja, det var lite andra tider. Jag minns när hon lade bort titlarna med mig från,
nej, men du måste berätta om det.
Från de andra också. Vi var på utfärd på hösten. Vi åkte med en liten båt med hela förskolan. Jag minns inte vart riktigt ut och steket eller någonting. Ja, i alla fall så har jag som minne av att vi hade kaffe med oss, hade kaffetermos eller något sånt där. Och så höjde hon plötsligt sin kopp och sa att nu tycker jag att vi ska lägga bort titlarna med provkandidaten.
Ja.
Och så gjorde de det då.
Ja.
Ja. Och så dessutom, vi pratade om pengar förut, så kostade rummet 30 kronor i månaden. Men om Birgitta vill städa åt sig själv så blir det 5 kronor billigare. Och det ville Birgitta, för hon hade inte många pengar att röra sig med precis. Jag tjänade ju 5 kronor i månaden, det var inte lite på att jag skötte städningen själv. Sen så småningom när man blev anställd, då var det en städerska som städade åt den. Då flyttade jag över på institutet. Och bodde här i det rummet som sen hette Nollan. Där hade vi en gammal städerska som hette Signe Stina. Och ett original. Hon kom in på morgonen. Hon hade sin egen nyckel. Hon kom och öppnade. Hon gick in och drog upp rullgardinen. Och såg till, och jag hade en kristallapparat med lurar.
Ja.
Och brukade ligga och höra på radio på morgonen. Men hon gav sig inte från. Hon såg att det var liv i mig. Så då, förr gick hon inte ut. Hon pratade och pratade till det. Så hon såg att jag var vaken ordentligt. Sen gick hon ut. Så gick Lennarman sin säng obäddad och Lennarman, när man kom upp på frukostrassen så var det städat och bäddat och fint. Ville man så kunde man ställa ut skor till putsning, man kunde hänga ut kläder till borstning, men det gjorde aldrig jag, men det kunde de göra på den tiden. Och då kostade det 5 kronor i månaden först, den städningen.
Jaha.
Sen höjdes det till 10 och sen blev det att vi fick städning en gång i veckan för de där 10 kronorna, tror jag det var. Och sen togs det bort helt och hållet.
Kunde ni åka från skolan och komma tillbaka när ni ville?
Sigrid Mattisson, som var före mig som första lärarinna, hon åkte aldrig från skolan utan att hon anmälde det på expedition. Och det tyckte jag var så onödigt, så jag struntade i det. Och Tore var lite fundersam först att jag hade åkt bort utan att säga någonting åt honom. Även om jag var ledig alltså. Men det fick han ju faktiskt finna sig i, för jag tyckte att det var, att jag så frivillig jag ville känna mig.
Men ni fick väl det, i praktiken rycka in om det hände någonting? Jag vet, Tore var ju aldrig liksom ur tjänst.
Nej.
Och jag skulle tro att det gällde väl er...
Ja, och det var den här första lärarinnetjänsten var ju lite sån. Det var ju... Jag hade 6 timmar mindre undervisning. Men de där 6 timmarna, de kunde ju bli hur mycket som helst ibland. Och så ibland så var man ju mera ledig. Men vissa tider, slutet på terminerna, början på hösten och så vidare. Då var det ju väldigt mycket, mycket mer än de 6 timmarna. Men det var det där att man hade ju... Man var ju ganska bunden, det var man.
Jag har lyssnat på era berättelser, kollegornas berättelser om jourtjänstgöringarna här som var så väldigt långa. Först då lektionstimmar i vanlig ordning och så jourtjänst både morgon och kväll och under dagen.
Ja, och de hade lite, på lite olika sätt här. I någon period så hade de, det var före min tid, men där jag läste gamla jourböcker, att de hade 14 dagar i sträck. De försökte med det ett slag och så var de lediga sen då resten och kanske utav terminen. Institutlärarna, så var det aldrig på småskola eller förskolan, tror jag. Utan vi gjorde upp ett schema för söndagar och lov under året först och främst. Och där var vi, och när vi var 5 stycken som delade då, så var det en viss rytm på det där, så att den som hade haft då första delen på julen, den hade sen del ledigheten och den ledigheten och så. Det hörde ihop, det var som organiserat från början vad man skulle ha, och så skiftade det där. Sen hade vi på vardagarna, då hade vi måndag, torsdag i en vecka, tisdag, fredag i en vecka, onsdag i en vecka, lördag i en vecka. Så mycket hade vi, i 2 veckor hade vi 2 dagar och i 2 veckor hade vi 1 dag var. Och sen inföll ju söndagar och sånt. Man var ju inte lördagsledig, utan de gick ju som en vanlig vardag, lördagarna. Vi hade ändrats lite, men som jag kommer ihåg det från början, så var det att man hade ju frukost, man hade middagen. Rasterna hade man väl också då, ja, då ändrade vi på så småningom så att vi delade på det på ett annat sätt. Men det hade vi, och sen började man, så fortsatte man någon timme tror jag på eftermiddagen, efter middagen. Sen hade vi en liten rast där, så att man brukade komma ner 6. Och då hade vi nästan alltid högläsning. Var och en hade sin bok som han läste i, och barnen höll reda på till 1000 var man var någonstans i den där boken. Vilken sida, vilken rad. Fröken ska börja på 17 raden på det. Det står där. Då hade man sagt det gång och fru kom ihåg det nu. Jaha. Och det kom de alltid ihåg.
Birgitta Krantz var också en av de lärarna som tyckte det var trevligt att vara med på de här resorna när man åkte hem vid skolloven.
Jag hade väldigt gärna resor med barna, mycket därför att jag åkte hem och hälsade på dem. När jag hade de här skolans organiserade resor, vet du.
Ja.
Så försökte jag ofta att få komma, så jag kunde få komma hem till barnas hem.
Det var mitt eget intresse.
Det var mitt eget intresse.
Det var inte någon order inte.
Nej, inte alls. Utan det var att jag tyckte det var så värdefullt för mig att få komma till barnas hem. För att man såg ofta barna på ett helt annat sätt sen. När man visste, och för dem, ja, fröken vet hur det är. Fröken har varit där, fröken vet hur det är. Det betyder mycket för barnen också. Och det märkte jag ju. Och jag tyckte att ibland så var det barn som var på ett helt annat sätt i skolan än vad de var hemma. Och det var väldigt bra att få veta också. Och, så, och också det, dessutom att på den tiden, eller tidigare i alla fall, så var det ju väldigt ovanligt att föräldrar kom hit om de inte bodde någorlunda nära. Först då var det den där kontakten, så var det mellan läraren och hemmet. Det var ju via brev. Och det var, somliga brev var ju väldigt intressanta att få, och många som man lärde sig mycket av. Och så, somliga var ju väldigt torftiga, sådana som inte var vana att skriva. Och somliga skrev just aldrig, och man försökte att få dem att skriva. Men de kom sig inte för. De var inte vana att skriva brev, och det var inte så lätt.
Hur var det med lovdagar på den här tiden?
Det var två lovdagar på hösten. Det ena var Blindas dag och det andra var 6 november. Och på våren var det två lovdagar utom helgen, alltså. Utom påsken och pingsten. Så var det fettisdagen och 1 maj. 1 maj hade inte människor i allmänhet ledigt då.
Nej,
men det hade vi.
När träffade du på den första bandspelaren i ditt jobb?
Det var redan 50 då. Det var den där i Stuttgart, ja.
Jaha.
Det var någon som de kallade för Der Otto som hade den där. Och det tyckte jag var så väldigt spännande och tänkte att det skulle vara roligt för våra barn att ha någonting sånt där. Men det var 50 och sen dröjde det till 53 innan jag köpte min apparat. Jo, det var ju en revolution måste man säga.
Då
med banden.
Så slutade någon väldigt, för eleverna väldigt spännande period, dessa högläsningar som var både på regniga och soliga dagar.
Och som hette tvångsläsning.
Ja, det fanns inlagt tvångsläsning, ja. Men det fanns ju också frivillig läsning, och ja. Den var väl övervägande, tror jag, den frivilliga läsningen, det tror jag.
Ja, jag hade till och med frivilligt ett helt år. För jag tyckte det var så roligt att läsa högt.
Ja, vi...
Så att jag, det var, Tora hade lite bekymmer med en sån där timme. Han visste innan, han hade ingen lärartimme över, så jag kan ta den. Så den fick jag, den hade jag alldeles gratis ett helt år då. Och det var nog för något sånt där som 3:an och 4:an eller någonting på institutet som jag hade. Det var något ungefär i den åldern.
Den första gången jag kommer ihåg dig, Birgitta, som fröken Krantz då naturligtvis. Jag var 12 år och du var 22 år, har vi kommit underfund med.
Mm.
Då läste du, vad var det du läste för oss i Göta Nygrens kateder?
Jag läste det var första gången jag läste Legender om julrosorna av Selma Lagerlöf, och det var på Lucia-dagen. Vi hade haft en lärarinna i historia på seminariet som gjorde det på en Lucia-morgon. Och hon läste väldigt bra, och det var en sån förtätad stämning. Och jag blev så väldigt förtjust i den då. Och så tänkte jag ska försöka se hur det slår. Och när jag hade slutat den så var det precis tyst. Och så kom det en suck ifrån dig. Den var bra. Det var det vad jag kommer ihåg först utav dig, folkens vad och det. Och det, jag blev så lycklig. Och sen när jag läste den, jag vet inte hur många gånger. Och nu för ett par tre år sedan. Ja, det kanske var 79 eller något sånt, så ringde just Birgit Wiklund Björk en gång och talade om att de skulle ha ett jubileum och skulle fira 35 år utav att de hade slutat skolan, och ville jag skulle komma med till Norrköping. Och det tyckte jag var hemskt roligt att bli anmodad. Och sen ringde hon en dag senare och sa, vi har pratat om här att det är en sak vi så väldigt gärna skulle önska att du gjorde. Vad är det då? Så skulle du inte vilja läsa julrosorna för oss? I maj månad alltså.
Ja,
oj, så jag kommer ihåg det fortfarande. Ja, det har vi pratat om så många gånger och vi skulle så gärna vilja det.
Ja. Det är mycket vi skulle kunna berätta om.
Ja.
Är vi trötta nu, Birgitta?
Vad sa du?
Är vi trötta nu?
Nej, inte så farligt. Det är bara att välja, för man tycker att det blir så mycket som är oväsentligt, men det får du ta bort sen.
Men alltså, hittills har det inte varit någonting.
Jo, jag tycker jag har pratat om massa som inte hör hit.
Jag vet värdet av sådana här samtal, och det är väldigt värdefullt.
För att det är, om man, rätt som det, så kommer man naturligtvis efteråt på allt möjligt som man borde ha berättat om, som man inte gör.
Man kan ändå inte berätta om ett helt liv.
Nej, för det är ju så oändligt mycket.
På 1,5-2 timmar.
Vad som jag sa här om kvällen om den där lille Bernt nere från Ödeshög som lärde sig göra klädstreck. Han kom till Lund sen, han kunde inte alls följa med undervisningen. Och han var precis omöjlig i allt möjligt, var väldigt passiv så här, hela pojken. Men så fick han lära sig göra klädstreck. Mm. Och då sa han först: det här, det var så roligt så det kunde jag hålla på med hela eftermiddagen. Mm. Och det är det, en kan hålla på hela eftermiddagen ju när den börjar. Men det... Jo, jag tänkte att vi sa någonting om kläderna. Jag tänkte det kunde ju vara rätt så roligt att höra också. Att till söndagsbruk och helgdagsbruk och så här, så hade alla i början när jag kom, hade alla pojkar en mörkblå skevjutskostym med en liten svart satäng slips, en liten kort som var som en liten ögla bara, och alla flickor hade likadan mörkblå skevjutsklänning. Det var deras finkläder alltså.
Vissa barn som kom till Tomteboda var ganska överbeskyddade, har jag förstått.
Du vet, det hände ju att det kom barn till skolan som absolut inte kunde gripa om någonting. De hade såna här händer alltså. De skulle ta om någonting. De hade aldrig behövt göra någonting. Och vi hade en pojke här. Han gick inte hos mig. Men där kom mammas. De hade bott upp i Norrland. Och när pappan... Sen flyttade ner till Solna. Och pappan kom och hämtade honom på lördagarna, bar honom ner till bussen, sjuåringen alltså, och det var i den stilen allting var så för honom. Och var egentligen en begåvad pojke, men han kunde ju inte, han var ju så tafatt så det var alldeles förfärligt. Och så kom mamman här och var med en gång när vi hade sån här föräldrakurs, och på begäran så var hon med, och hon sa att ja, hur hon hade upplevt sen hon kom hit, hur tokigt de hade gjort med sin pojke. Och hon tyckte nu att hon hade en uppgift att kunna få tala om för andra mammor hur de inte skulle göra. Men då hade hon upplevt det så påtagligt när hon kom hit och fick se vilken skillnad det var på en del barn som inte hade fått den uppfostran.
Ja, kontakt med människor, det är nyttigt både för föräldrar och ungar.
Ja, och sen är det, jag hade en pojke, just Arne Karlsson nere från Skruv, han var ju helblind, men han visste allting om vad som hände på gården där hemma, det märkte jag, de hade gård. Mm. Och han kunde allting om redskap, allt om djuren och allt precis i detalj. Så sa jag att hans mamma en gång, jag var där nere och hälsade på också, så sa jag att jag förstår att fru Karlsson har varit väldigt klok när det gällt Arnes uppfostran. För att jag märker ju hur han har fått vara med överallt om allting som har hänt och så. Och då sa han, ja, det må fröken Krantz tro, sa hon, att det var många gånger som jag satt med hjärtat i halsgropen och tänkte, jag vet inte vad jag har och anar nu, men jag får bara inte leta efter han. Och den inställningen, det är inte så många som har, men det har jag berättat för rätt många mammor så här också, när... Och hur gott det hade verkat på honom.
Tack Birgitta för idag.